Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För 60:e gången säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Släpp sargen. Blev det något tryck under nyår, Robin?
Det blev det inte. Alltså vi hade ju bara en ledig dag. Så att ja, det blev inget skumpa ståhej, det kan jag inte säga.
Nej, okej.
Själv då, hur blev det med vad heter det, taxidon och allting?
Nej, det visade sig att jag glömde kvar min kavaj i Småland. Och vi firade ju nyår i Göteborg. Alltså jag fick vara enda mannen som gick utan kavaj. Det kändes lite sådär, men det var ingen fara.
Du satt ju ändå och sköt om den kavajen också. Förra veckan.
It backfired, så att säga. Men nej då, det var alla trevligt. Vi blev lite färre än vad vi skulle varit från början. För någonting som kallas corona eller omikron kom i vägen för några. Men vi sköt lite raketer och hade sköj. Så det blev bra. Letar du det ändå upp till Alperna, eller?
Kan jag ändå.
Alltså, är du uppe i tvåsiffrigt antal besök i skidbackar i vinter, eller?
Låt inte sälla negativ. Ja, det är jag ju. Alltså det roliga är ju att jag har ju faktiskt...
Jag blir avundsjuk bara.
Ja, men det får man vara. Det är lite meningen. Det är lite därför man har sociala medier och sitter och poddar och liksom pratar om det. Nej, men det roliga är att jag faktiskt frågade mig samma fråga som du precis gjorde. Så jag har ju skrivit ner en lista här. Den som jag har fått bygga på över liksom, vad ska jag säga, vistelser eller trippar som jag har gjort.
Ja.
Och den sträcker sig så långt alltså. Men tvåsiffrigt i år, vet du fan, om jag har hunnit. Men alltså, jag åker ju när jag kan. Det är ju någonting häftigt med Alperna.
Där kommer någon anmärka på så här: vadå i år? Vi har ju bara kommit några dagar. Ja, fy fan, tröttaste skämtet som existerar. Men okej, okay. Du är under säsongen inte inne på tvåsiffrigt i alla fall. Men du jobbade dit då, så kan man väl säga.
Ja, jag kommer ju landa där. Det kommer jag absolut göra. Fan, jag har ju en hattrick senaste en och en halv vecka i vilket fall. Så att, det ska jag nog.
Ja, det är inte dåligt. Nu känns det som att vardagen, om en är lite konstig tappning givet corona och all den här skiten, är tillbaka efter högtidshelger och sånt där, va? Det känns som något både du och jag uppskattar.
Jo, det gör vi. Ja, vi har ju varit inne på det så mycket. Men det var kul nu när jag tog ner lite så här julsaker. Mm. Hörde du nu hur jag lät så här, tog ner lite julsaker? Då låter jag lite som en så här, du vet...
Var det en grej, eller?
Jag gick ner till källaren med liksom size av en systemet påse. Med två tomtar, en ihopvikt julstjärna och något litet juleljus. Alltså det var så här. Jag var så tudelad. Jag var så nöjd över mig själv, men insåg hur jävla deppig jag var också. Alltså
du vet, få ta en eftermiddag för att städa undan allt juligt man har, ja, där hemma, va? Julstöket och hela den biten.
Ja.
Det är skönt i alla fall, tycker jag, att allt det där är över. Och att, ja, fint för dig att du har fått rensa lite där hemma. Mm. Du, med det sagt så tycker jag att vi kickar igång veckans avsnitt. Den här jävla smittan är igång igen i högsta ligorna.
Skön start.
Och skapar kaos, matcher skjuts upp och allt känns förbannat ovisst inför den närmaste tiden. Vad känner du?
Jag känner, fan, jag kanske inte ska säga egentligen som, för mycket som aktiv fortfarande. Men alltså jag är så sjukt less på det här med schemaförflyttningar och få reda på...
Det är nog alla. Liksom,
ja, ja, men vad fan, det är väl klart det är så. Liksom. Mm. Alltså, vad finns det att addera? Det finns ju ingenting. Det är ju bara helt åt helvete. Man tappar lite gnista, ja, känner jag. Vi satt och pratade lite kort här innan, ja, nu. Att, som här om matchen, liksom, att, som hockeyspelare då, så blir det ju att man... Du börjar ladda ungefär en och en halv dag innan med, du vet, alltså inte en hardcore, ja, inte så att, ja, du sitter och lyssnar på Eye of the Tiger kvällen innan kanske, men du vet, tänker lite på vad du dricker, vad du käkar, allt sånt där. Och så du vet, så ska man komma då en timme innan matchen inställd. Ja, ja. Alltså, så här, varför jag suttit som en jävla fån och hållit på så här? Alltså, då, jag tappar faktiskt lite gnistan. Jag har lite svårt att hålla upp den. Det har varit lite länge nu.
Ja, men jag kan i alla fall tycka att den här ovissheten och liksom allt snack om OS framöver här och sådär. Alltså, jag blir bara så jävla trött på det. Det är nästan så att man knappt vill ha med det att göra på något sätt. Men det är svårt att undvika om man nu vill intressera sig eller jobba med sporten ishockey. Men ja, jag tänkte bara vi skulle gnälla lite kort om det. Jag orkar fan inte säga.
Nej, släpp det här nu. Gör inte mig på dåligt humör, för jag orkar inte heller snacka om det.
Nej, men så här, det är vad det är just nu. Vi får se vad fan som händer här framöver. Du, till något, ja, men lite roligare får man nog säga ändå. Den 17 maj 2021 meddelade Dick Axelsson att han avslutar spelarkarriären. Men nu är 34-åringen tillbaka i Djurgården.
Ja, alltså jag blir bara så jävla trött på honom. Alltså. Jag blir så less. Det ska sluta. Jag vet inte hur många gånger jag har liksom skrivit fina meddelanden på Twitter och tacka honom för en fin karriär liksom, och allt sånt där. Alltså, och då, när jag har gjort det, så har jag också ta mig fan vetat också att han kommer klättras in tillbaka igen.
Ja, ja.
Alltså, jag har ganska... Jag har mycket tankar om det här. Det var ju roligt, för att jag var ju bara tvungen att liksom kolla läget med honom. Så jag skrev faktiskt ett sms där jag bara skrev varför? Frågetecken.
Det är kul, det är jävligt roligt.
Och fick tillbaka bara, fråga inte, jag hade ett sånt bra liv. Han skojar ju då självklart. Och så lite senare i sms-konversationen så frågar jag igen så här: men din sate, vad ser du för plus?
Ja.
Pengar, status och bra kropp.
Ja, det är jättekul, ja, faktiskt.
Ja, ni är roliga, men sen pratar vi lite. Och det faktiskt, det roliga i det här, och det, alltså, något som inte kanske rimmar på Axelsson, det är ju utmaningen. Och det är faktiskt lite när vi liksom, när vi ser till, alltså, han har ju inte så mycket att vinna på det här. Alltså, Djurgården, ganska stor chans att de åker ut, ser det ut som just idag.
Garanterat, nästan.
Knappt någon publik. Han har inte spelat på 1000 år. Antagligen ganska otränad. Hög skaderisk.
Antagligen, var snällt.
Ja, men det sjuka är med den där jäveln att han har någon så här, alltså, genetisk, någon så här... Alltså, han ser inte så jävla vältränad ut, men han är så här, ja, men jag vet inte, naturligt bara liksom.
Ja.
Så någonstans, det bottnar ju faktiskt i att det är en ganska schysst utmaning för han. Och så tänker man lite vidare också. Alltså, vad behöver han göra egentligen? Han kommer ha 3 månader nu att träna sig i form. Samtidigt kan han ta all den här, som många har varit inne på, mediala uppgiften.
Ja.
Alltså flytta fokus från den negativa Djurgården till att nu jävla frågar vi ut Axelsson. Han kan ta på sig den rollen. Sen bottnar det att han ska vara bra i 7 matcher i vår.
Mm.
Alltså, ja, alltså, intressant. Jag tyckte, alltså, första blicken mot det var bara, vad fan håller han på med?
Ja, ja.
Men sen tänkte jag lite till, och nu, jag tycker fan inte att det är så jävla dåligt. Alltså. Vad känner du? Vad känner du om vår gamla poddkompis igen?
Ja, nej, men alltså, fan, det sjuka är att jag är lite inne på samma spår som du. Att jag kände så här, det här är märkligt, kände jag först. Jag kände till och med kanske så här att det osade lite... Ja, men det var lite så här kalanka-varning över hela grejen, att så här, han börjar spela hockey igen och Djurgården tar väl lite vad de får i det här läget och sådär, men det är ju att vinna 4 matcher i ett kval som Djurgården kommer sikta in sig på. By then så kommer han troligen kunna leverera helt okej hockey. Mm. Så skulle han vara högst delaktig att Djurgården spelar i SHL nästa säsong, då är han väl för alltid kung i Djurgården på något sätt. Alltså, ja, han får nog inte så bra pröjs, skulle jag inte tro. Men säkerligen en rätt okej bonus om de skulle hålla sig kvar. Och det kanske också lockar lite, vem vet. Men sammantaget så, ju mer man tänker på det på något sätt, magkänslan var så där, men ju mer man tänker på det så här, ja, det kanske finns någon rimlighet i det ändå.
Ja, jag håller med helt. Men som sagt, första, då så mycket frågetecken. Men sen, ja, nej, de rättades ut lite med vägen. Men vi får väl se. Vi får väl se hur det går för en god Axelsson.
En annan gammal räv, eller vad vi ska kalla de här. 39-åriga Joel Lundqvist förlänger över nästa säsong, som då blir hans 20:e med spel i Frölundas A-lag. Det är en till spelare du känner. Vad tänker du om herr Lundqvist, att han kör minst ett år till?
Också en annan kille som jag smsade och skrev, fan vad trött jag blir på dig, men stort grattis 20:an.
Varför?
Så här, inte lika charmigt och roligt svar kanske, men jag kan inte sluta, tack. Visserligen någon emoji, ja, men där, men ja.
Det var ju kul om man väljer att tolka det fritt som att så här, det går inte att sluta. Det är som ett jävla beroende.
Det är som amfetamin, det går inte. Ja. Du måste förstå det här, det går inte.
Ge mig ett nytt kontrakt för Fönström, ge mig ett nytt kontrakt nu.
Nej, alltså jag tycker att det är skitballt. Alltså jag är fortfarande så sjukt förundrad hur fan han pallar, alltså, men ja. Nej, han tycker att det är kul, så fan ha kul lite till då.
Ja, exakt. Han har ju en bra bit kvar till Janne Sandströms rekord där i antal matcher i SHL, men fan. Ja, vem vet?
Vad känner du? Du som faktiskt är fan av Frölunda och säkert Joel också. Hur känns det här? Känner du att...
Ja, men alltså så här, han är kanske inte spelmässigt den viktigaste spelaren i laget längre. Men Joel Lundqvist, det här är uttjatat som fan. Men han står för så mycket mer. Jag tror liksom han kan vara en katalysator, eller vad man säger, till att andra levererar bättre. Inom de där väggarna. Så jag tror att hans vikt kanske underskattas lite utifrån sett. Att man mest ser honom som den där centen. Och som... Ja, som ju naturligtvis är lagkapten och hela den biten. Men jag tror Joel Lundqvist är viktigare för Frölunda än vad man kanske tror. Och jag tycker det är jävligt coolt att han kör på. Jag blir inte förvånad heller. Sen får vi väl kanske se om han även nästa säsong liksom spelar första PP och sådär. Men nej, jag blir glad över att den förlängningen kom. Och jag tycker det är så jävla coolt.
Men en enkel och rak fråga då. Nej, alltså, vad ska hända, vad ska ske och vad ska du se för att känna att fan, Jolle, nu är det dags att fetta in prylarna alltså.
Ja, men alltså så här, skulle han inte platsa på fyra kedjor, då hade jag ju känt att nu är det väl dags att fundera på att hänga upp dem. Men det tror jag han själv hade känt också. Och om man exempelvis skulle märka att motivationen börjar dippa lite, att han inte längre skulle bli vansinnig över liksom en förlust i omgång 38 mot Oskarshamn. Men det blir han ju. Så det hade väl varit två varningssignaler. Men där tycker jag inte vi är än. Inte ens nästan.
Nej, det tycker inte jag heller.
Vi ska ta en kort förlängningsgrej till. Och det var ju att Rögle precis innan jul där under två dagar dundrade ut. Dels att Abbots stannar kvar och dels att Everberg gör detsamma. Jag tycker det känns som att det här väl nästan cementerar RBK som ett topplag de närmsta åren. Håller du med?
Ja, det gör jag. Jag tror inte att det är någon som kan säga emot. Alltså jag är så jävla impad över hur fort det har gått,
ja,
för Rögle och Ängelholm att bli den här liksom the shit-klubben. Alltså,
ja, jag håller med dig.
Det har inte tagit med, vad har du tagit? 4 sessar kanske? Om ens det.
Aj, herregud, jag tycker det har gått snabbare än så.
Nej, det är imponerande alltså.
Det är ruskigt imponerande. Och jag vet inte, det känns som att de där bröderna har skapat något jäkla powerhouse där nere i Ängelholm som... Det kommer hålla i sig. Jag känner mig helt övertygad över det. Och att en sån som Everberg blir kvar, ja, det är liksom, det pekar också i den riktningen. Jag tror man kan känna sig ganska trygga där nere, även om det kanske inte varit så här dunder leverans i SHL senaste tiden.
Hur som haver, så är det ju häftigt. Det är häftigt. Fan vad vi har creddat dem nu.
Ja, absolut. Jag tycker bara det behövde nämnas på något sätt. Nu, innan vi går vidare, så såg jag också en kul grej från KHL, så jag bara måste dra lite snabbt. Den ryska affärsmannen Roman Rotenberg tar över rollen som huvudtränare i SKA Sankt Petersburg. Rotenberg är sedan tidigare både vice ordförande och delägare i klubben. 40-åringen är dessutom vice ordförande i ryska hockeyförbundet, general manager för det ryska herrlandslaget samt högt uppsatt i KHLs ledning. Ja. Rotenberg äger även KHL-konkurrenten Jokerits hemmaarena Hartwall Arena i Helsingfors. Tycker du han verkar sitta på dubbla stolar?
Jag tycker han sitter på många. Alltså, hur många arslen har han? För han sitter på hur många stolar är vi uppe i? Alltså.
Nej, alltså jag tappade räkningen. Jag tycker det där är det är helt otroligt. Det sätter fingret på KHL på något sätt. Något sätt som är ganska härligt, tycker jag.
Nicke, vilken av alla dessa stolar skulle du säga är mest skitig? Alltså, vilken är liksom skitigast av alla de här stolarna?
Vice ordförande i ryska hockeyförbundet. Det känns
vad fan,
lite...
den är skön ju.
Inte den lite dallrig,
ja,
den stolen?
Jag tycker att den låter cool.
Eller att han är högt uppsatt i KHLs
där håller jag med. Den är luddig, alltså.
Ja, det är den. Men, alltså, jag tycker det här är kul också, det här med den där arena-grejen, att han äger Jokerits hemmaarena, men ska nu då vara head coach i Sankt Petersburg. Alltså, om man hårdrar det är inte riktigt samma sak, men alltså, det är ju typ som att så här Percy Nilsson skulle bli fyscoach i Skellefteå.
Jag tänker att det måste finnas jävla mycket roliga saker som han kan göra. Tänk när han kommer dit med Moskva. Det är bortafight, men hemmafight för honom. Sen kanske, du vet, ligger under efter första. Kanske bara går över och snor Jokerits bänk. Och någon mattre står där från vad han håller.
Det är min bänk!
Ja, nej, det är min bänk. Ni kan väl sitta på golvet, jag skiter i det. Han kan göra så mycket roliga saker.
Ja, jag vet. Och i och med att jag också sitter med i KHLs ledning, så väljer jag nu att avbryta den här matchen.
Ja, men bara spola deras planhalva. Alltså, det finns så mycket sköna saker. Bara kanske plocka bort mål. Alltså säga, snyggt mål, men jag kommer ta bort det bara för att jag kan.
Yeah. Ja, Ryska hockeyförbundet är ett stolen han har där. Då kan han säkert hitta på något som har med målen att göra. Det är så jävla underbart där.
Ja, jag ser någon ryss som blir inzoomad också på jumbotronen, liksom borta fight. Och ändå gör det här, du vet, tekniskt sträcka ut armarna lite som så här. Ja, nej, men nu är det som det är. Lite så där, bli utbuad. Står med en bänk där jag spelar bänk under armen och bara, nej, ledsen. Nu är det som det är.
Ja, Roman Rotenberg, alltså. Vilken jävla... Ja, legendar på sitt sätt ändå. Det är svårt att inte tycka det, känner jag. Vi ska senare i avsnittet ha med en mångfacetterad gäst som bland annat nog är en av Sveriges mest kända hockeyfarsor. Jag tänkte därför att vi skulle snacka lite om det här med spelare och deras föräldrar. Hur mycket hockey pratar du med dina päron?
Kul ämne först och främst som du har valt. Det är ju väldigt viktiga personer vi ska få involvera nu. Jag pratar ganska mycket, alltså jag pratar väldigt mycket hockey med min pappa speciellt. Mm-hmm. Han spelade ju dåvarande allsvenskan ett par säsonger sådär. Så han har ju lite koll, så att jag bollar faktiskt än idag väldigt mycket med honom.
Men såhär, var du bör stå i tekningscirkeln i powerplay nästa match, det får farsan ta, eller?
Om han skulle lägga sig i något sånt där, då skulle jag ju bara slänga på luren. Det, kan jag ju säga.
Vad är det han får tycka om då?
Jag vet inte, han kollar ju ganska mycket matchen. Det blir lite klurigare nu när man spelar i schweiziska andra ligan och försöker hitta streams och sånt där. Och som sagt, det här med att koppla upp telefon, det är lite rörigt för han. Men han ser ändå en del matcher. Och han har ju lite input och sådär. Mm. Sen tror jag att han känner lite själv att du vet, han är inte hockeyhövdingen i familjen längre. Så att han kan inte tycka liksom så mycket. Hans, du vet, 40 fighter i division 1, de sträcker sig inte så långt i våra diskussioner.
Nej, meritmässigt så har du bräckt honom.
Ja, jo, men jag har ju det.
När de eller övrig familj är och kollar på dig, är det något extra för dig då?
Jo, men nu blir det ju så när det är så sällan. Alltså, jag menar, mina föräldrar kanske har sett kombinerat totalt 4-5 matcher sen jag flyttade hit. Så att det är klart att det blir lite kul. Och jag sa faktiskt till dem under den här säsongen att fan, ni får passa på nu, för att jag tänker liksom inte göra en jolle Joel Lundqvist och spela tills jag är 50 bast. Så att om ni ska se mer hockey, då får ni fan släppa ner arslena hit alltså. Men det är sådär lite speciellt, jag tycker nu, speciellt när man är lite äldre sådär och har sina föräldrar på läktaren. Jag vet inte, det är nog, jag hade lite samma känsla när mina farföräldrar var och kollade på mina matcher i början på min SHL-karriär, att det känns ja, men lite så här varmt och lite gulligt på något sätt.
Ja. Får du extra liksom prestationsångest? Det kanske är ett för negativt laddat ord, men
alltså, nej, det kan jag inte säga. Alltså, däremot så, jag vill ju att de ska få se en bra match. Det vill jag ju.
Ja.
Alltså, jag tänker mycket på så här, som speciellt när de är nerhälsar på nu liksom, jag vill ju att det ska vara mycket publik, och jag vill att de ska, du vet, få ta ett glas vin i baren och liksom verkligen få njuta och verkligen ha en underhållningskväll liksom, när de är och tittar. Så det är väl så, mer så jag känner, att nu jävlar, nu måste jag fan ha hattrick alltså. Annars får jag spö i bilen hem.
Hattrick levererar du ändå när dina poddkollegor var på plats. Men du, får din familj mer VIP-treatment än exempelvis en medpoddare och klippare?
Jag försökte fixa stora paketet till er också, men nej, det får de nog inte. Alltså,
okay.
Nej, alltså de får en sittplats.
Som sagt, du levererade ett hattrick till oss i alla fall. Så det var godkänt, måste jag säga.
Ja.
Ja.
Ja. Det var väl det.
Sur inte nu. Du löste det alldeles utmärkt, och vi hade liksom åtkomst till bira. Så det var inga problem alls. Nu, är det skönt att ha någon att liksom kunna ringa till, om vi säger då familjen, och det inte alls behöver ha med hockey att göra under säsongen, typ morsan eller farsan?
Jo, jag tycker att det är skönt. Alltså, det är liksom det som kan vara lite nu i de här tiderna är ju att restriktioner, situationer skiljer sig lite olika i och med att man befinner sig i två olika länder. Så att, men absolut, det är jätteskönt att bara kunna spy ut liksom lite negativiteter och
Baloo skäller så mycket under kvällarna så jag kan inte sova. Liksom prata om helt
andra
saker.
Jo, men absolut, och få lite andra liksom perspektiv, inte perspektiv kanske, men lite andra samtalsämnen. Alltså få höra liksom om farsans robotgräsklipper som har skurit sig för 8:e gången, eller morsan som har haft liksom julfirande på jobbet. Alltså det är ju härligt på ett sätt. Man kan ju ibland sitta där och liksom bara muta nästan, men det är ju välbehövligt. Och det är ju faktiskt skönt att ha sina föräldrar, så det får man ju faktiskt säga.
Ja, men jag kan ändå förstå det, för om vi bara tar något exempel, säg att du ringer, jag vet inte, Patrik Zackrisson, så antar jag att det är, även om det är en polare, så är det risk att man trillar in på hockeyspåret ändå.
Ja, men det är ju så, och jag har ju värderat det där ganska högt, att liksom speciellt senare år, när inte i hallen och inte liksom, då vill jag hemskt gärna umgås med andra människor, alltså som hela det här poddprojektet, när ni var här till exempel. Nu är ju du en hockeynörd av dess like liksom, men jag tycker att det är skitintressant att se andra saker än hockey, om man säger så.
Du, jag vet inte om du kan svara på det här, men alltså, det måste vara skumt för föräldrar som håller på ett lag i grunden om avkomman då landar hos en rival. Alltså, liksom, vi leker med tanken att din farsa håller på Djurgården och så spelar du i HV. Alltså, vilka håller man på? Alltså, jag hade aldrig kunnat sitta och hoppas på en spelare i liksom Malmö, säger
vi. Nej,
märklig situation.
Jag hade ju en situation, det ska ju sägas att båda mina föräldrar är ju Bayer.
Ja.
Så att när jag spelade ändå en säsong i Djurgården där. Jag vet inte om det var, jag tror inte att det var så. De är inte så hardcore fans heller, utan det är mer liksom.
Nej. Det här är ju mer om det är hardcore läge så att säga.
Men tror du inte att man ser annorlunda då, Nicky, att man liksom ser sin son och så har han, alltså jag tror inte man ser klubb. Ja, men du hade ju säkert gjort det.
Vad är viktigast?
Niklas Norlins son Melvin Norlin dressar upp för Färjestad som första center. Hade du gått igång på det?
Till att börja med hade jag haft ångest över hela grejen. Men när Frölunda och Färjestad då hade mötts, jag kan för mitt liv lova att jag hade fortfarande hoppats på Frölunda. Då får man väl små hoppas på Melvin när de möter något av de 12 andra lagen i SHL då.
Så skönt att du ska småhoppas då.
Ja, det hade varit svårt. Alltså det är egentligen därför jag ställer frågan, för jag tycker den är så jävla komplex.
Ja, kanske.
Och jag fascineras nästan över de föräldrar som klarar av att hantera den situationen, även om jag inte befinner mig i den här och nu, men vem vet, framöver kanske.
Tänk dig de här som typ de här farsorna då, som har fått spela med sina söner. Alltså tänk dig typ Micke Nylander, nu var ju han visserligen på och så kommer William upp, kanske snor första centerrollen. Alltså fatta att komma i den situationen.
Petar av avkomman.
Farsan börjar spetsa maten och det liksom börjar fulspelas hemma.
De lirade ju ihop där ett tag i Rögle, var det väl? Det var coolt.
Ja, jo, faktiskt. Har Micke Nylander lagt av förresten? Vet man det?
Nej, vadå? Han är väl inne på sin 27:e NHL-klubb nu?
Ja, just det. Så.
Du känner ju också många spelare och vet säkert en del om hur involverade eller liksom åsiktsstarka deras föräldrar varit kring hockeyn. Är eller var det vanligt med en skepsis hemifrån gentemot att ge sig på sitt intresse som arbete?
Att det skulle varit en negativ inställning till det, menar du, att jag satsade på hockeyn?
Ja, alltså du borde bli snickare eller ingenjör. Alltså att man har det tankesättet.
Nej, det var det inte. Alltså det ska ju tilläggas såklart då att jag är uppvuxen i en hockeyfamilj liksom. Mm. Men sen var ju mitt intresse nog helt sjukt stort. Så att jag tror att mina föräldrar förstod nog ganska tidigt att det blir nog ingen läkare eller någonting annat av den här. Han får göra det. Och det var ju lite så här, det är klart att man har liksom suttit i situationer när man så här, har fått tänka till det här med att välja gymnasium till exempel. Då fick man ta väldigt mycket hjälp av sina föräldrar. Och då blir det lite viktigt att ha ett stöd och en support att man kan välja det man känner för. Och det hade jag verkligen. Och likadant när jag faktiskt hoppade av sista år på gymnasiet. Det var ju också så här, det var ju inte så populärt kanske hos morsan och farsan.
Nej.
Men jag tror att de ändå förstod att det här är den vägen jag vill ta. Och det är jag fick ju även en support då, även om det kanske inte lät så jävla bra första gången man slängde upp den på tavlan.
Nej, jag förstår. Men upplever du att det här har varit ett förhållningssätt som har varit lite speciellt just för dina föräldrar? Eller har det tenderat vara så här även om man ser det lite bredare?
Nej, men alltså, jag tror att det har funnits åt båda hållen. Alltså, jag tror dels att det har funnits hockeyföräldrar som ska väl inte kanske slänga, men nästan tvingat sina barn att satsa på hockeyn.
Ja.
Medan andra kanske har förbjudit. Alltså, jag tror att det...
Hoppa av gymnasiet för i helvete!
Ja, men exakt. Jag tror att det har funnits båda sidor av det där.
Tror du det hjälper mycket om exempelvis ens farsa är ett tidigare hockeyproffs?
Jag tror nog att både hjälpa och hjälpa. Alltså man har ju spelat med vissa spelare som har haft liksom hockeybrända föräldrar. Och liksom, det har ju haft sina för- och sina nackdelar skulle jag säga. Svårt att sätta sig in i den situationen också. Man har ju dock fått höra att vissa tyckte att det var jättejobbigt att liksom få bära ett namn och sådär. Men jag tror säkert att man har en fördel i andra delar av livet. Liksom, kanske att när man sitter då och äter sin fredagspizza, att man kanske får en input i sitt spel, om man nu vill ha det på ett annat sätt som kanske är få förunnat.
Jag kan förstå det där att det kan vara lite jobbigt att ha en farsa som alla högaktar lite mer än dig, i alla fall i tidiga år. Att det kan vara lite av ett ok att bära, så att säga.
Så det optimala kanske hade varit att ha en risig farsa.
Ja, nej, men en halvdan farsa.
Ja, exakt.
Du kanske har det perfekta upplägget.
Ja, men alltså något i den stilen. Så här, lite halv... Jag vet ju inte vad han var för spelare ens, men det var inga höga nivåer där, om man säger så. I seriesystemet.
Nu, givet hur mycket som ofta krävs av en hockeyförälder vad gäller kostnader i tidiga år, att köra till träningar och så, skulle man inte kunna tänka sig att de får en procent på framtida proffskontrakt?
Ja, det borde de ju ha. De är ju inte smarta nog att förhandla det tidigt.
de borde kanske skaffa agenter.
Mot sina egna söner eller döttrar. Det är ju skitkul. Men fan, jag vet att när jag var liten så var det alltid så här. Jag tänkte, alltså man fick ju ofta höra så här, ah, sen när du blev, det kunde man ju höra från egentligen vem som helst, kusiner eller fan som helst, ah, när du blir proffs sen, då vill jag ha en Lamborghini, du vet, alltså man skojade väldigt mycket.
Ja.
Men jag vet att jag aldrig hade något sen. Nu låter jag som en sån jävla, fan ska jag säga, men godhetsknarkad tönt. Men jag vet att när jag tänkte hela tiden på så här, fan jag skulle vilja komma till NHL och tjäna pengar, då tänkte jag alltid så här. Det första jag ska tjacka, det är liksom en helikopter skidåkningstur i Aspen med farsan. Och morsan ska få liksom en redig resa ner till Maldiverna. Alltså det var mina första sådär. Ja. Hade de varit smarta där så skulle de förhandla fram det. Slängt fram ett korr och en penna, då hade jag signat det.
Ja, nej men det kanske är något några föräldrar borde ta till sig. Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju haft lite hockeyförälder-tema i dagens avsnitt. Figge, vad är det värsta du har sett från den här samlingen människor under dina år inom hockeyn?
Ja, men, alltså, hockeyföräldrar är ett ganska roligt släkte. Alltså. Alltså,
på gott och ont kanske?
Ja, nej, men exakt. Och man kanske inte förstod allt i det när man var, du vet, när det var de här pojklagsturneringarna i, ja, men, du vet, i Karlstad eller vad fan, du vet, allt möjligt. Man kanske inte hängde med riktigt då, men man har ju samlat på sig några sådana här, finns ju alltid småsköna sådana här, du vet, någon förälder som har alltid gått in och behövt pissa precis när, liksom, innan genomgången. Någon morsa som har blivit tillsammans med någon tränare. Alltså mycket sånt där. Men den,
Alltså,
en som jag vet är ganska rolig, kommer från min storebrors lag när han spelade. Och det var ju något typ av gurgel där nere på isen. Det var väl då den här mammans son, skulle jag gissa, som hamnade i gurgel då. Och till slut hamnar ju båda i utvisningsbåset. Varpå den där morsan går mot, liksom, utvisningsbåset där, ja, motspelaren satt då, och bara ställer sig och häver och skriker: där kan du sitta, din jävla fitta!
Alltså, vad
är det? Vad är det för nivå?
Alltså, det spelar ingen roll när i tiden det här var. Det är helt bisarrt.
Det var ju ett barn. Alltså, det känns jätteöverladdat.
Hur gamla var de?
Ja, men alltså, vad fan, typ. De var absolut under 15.
Helvete.
Man skulle gärna inte vilja ha sin egna morsa.
Nej, det hade... Man hade skämt lite grann,
va? Ja, fy fan. Ja, den var huliganfasoner.
Men det är en sån sak som är så bizarr och dum att det inte går att tycka att det är kul.
Nej, jag måste få fnittra åt det.
Ja, fan, det är svinroligt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Över 500 matcher i Djurgårdströjan, 9 hela SHL-säsonger, SM-silver och hockeyallsvensk tekningskung. I fina meriter att se tillbaka på för den här 44-årige slitvargen från Stockholm. Det kan dock vara så att det är nu efter spelarkarriären som hans namn börjat klinga extra bekant hos dagens hockeypublik. Dels som poddare och YouTube-stjärna, dels som pappa till supertalangen William. Vi säger varmt välkommen till podden, Christian Fimpen Eklund.
Tack så mycket, vilken fin introduktion.
Tack själv. Du, hur är läget?
Du, det är bara fint. Jag är hemma just nu. Jag hade missat att anmäla dagis här. Jag hamnade hemma med min tvååring.
Oj.
Men nu fick jag ringa faktiskt William som var... Så han är barnvaktad på nedervåningen.
Okej. Ja, men det är bra. Hockeystjärna och barnvakt.
Exakt. Det är fan någonting som jag hjälper till med hemma också. Det är så bra. Ja, det passade ganska bra. De är ju lediga med tanke på den här tråkiga corona-grejen. Så inget ont som inte får något gott med sig.
Nej, men det passar extra bra in här. Fimpen, det har snart gått 9 år sedan den professionella spelarkarriären tog slut. Kan det än idag göra ont att du aldrig fick ta det där SM-guldet?
Jag tänker på ganska ofta. Det är klart, det är ont. Alltså, jag kom liksom 0-1. Då hade Djurgården vunnit 2 raka.
Mm.
Och sen jag kom har de inte vunnit något mer. Så det får väl hitta någonting gemensamt nämnare på... Och varför? Så det är det som rekryterar mig för fan. Ja. Nej, ja, det är klart det svider. Speciellt mot HV där jag tyckte vi var ganska bra.
Ja.
Och sen svider att vi åkte ut.
Mm, ja, just det. Hur fan var den grejen att uppleva att degraderas? För det var ju rätt oväntat för många.
Ja, vi var ju som alla andra och läser tidningen och såg att vi var ju guldfavoriter, eller en av guldfavoriterna det året. Vi hade ganska bra lag.
Mm.
Men det låste sig någonting mentalt, vilket jag tror ungefär som Djurgården har gjort i år. Att alla tittar på varandra, vem ska lösa det här? Och, det var hemskt, jag kommer ihåg den här Leksand tror jag vi åkte ut helt. Och det var liksom, då var det ändå en eller två matcher kvar i den här kvalserien. De var inte roliga, Örebro hemma liksom på Hovet. Och
nej.
Man redan degraderad. Det önskar jag inte ens min värsta fiende åka ut.
Kunde du känna igen dig på något sätt när HV hade sitt debacle förra säsongen?
Vi snackade mycket om det. Och jag känner igen det nu med Djurgården. Att nu har jag inte långt ut än.
Nej.
Jag har snackat med många i laget och runt omkring. Att man känner igen de här. Att det sitter så otroligt mycket i huvudet.
Mm.
Och det är det som skrämmer mig lite med Djurgården i år. Och som man såg HV ganska tydligt sist. Det var väl ingen som undgick den här play-out-matcherna. Det var ju ingen skön hockey som spelades.
Nej, fy fan. Snack om att det var matcher som skrek ångest. Ja. Det var liksom inget annat.
Slå upp ångest i en ordbok och bara gå rakt in i de matcherna. Fy fan.
Ja, lite så. Vi ska återkomma lite grann senare till årets Djurgården. Men åter till din karriär där, Fimpen. Vilka är de skönaste profilerna du lirade med genom åren?
Det är så många. Jag hade lyxen av att vara i Djurgården. Ett Djurgården som behöll ganska många spelare. Så jag hade ju Ottosson, Elvestad, Niklas Falk och Micke Johansson.
Ja, ja.
Det var ju samma spelare. Det gjorde ju flesta lagen då på den tiden.
Men det känns som att du nästan spelat med varenda diff-profil i modern tid.
Ja, det är det. Jag brukar säga det. Jag var lagom bra för att hänga kvar i laget. Det var lagom dåligt för att inte bli att någon annan ville ha mig. Så det var så här, jag blev kvar där och gnuggade på. Så det var ganska... Jag har spelat med de flesta. Vi har haft många. Vi hade han målvakten, King Gage, som var en profil. Men jag var ett år i Tyskland och där träffade jag på ganska många profiler, tycker jag. Sådana som kanske inte... I Sverige är vi ganska stöpta proffs redan då. Att det var så att... Du ser intervjuerna idag, dagens hockey. Det kan vara 19-åringar att intervjua. De är som maskiner, proffs.
Ja, det där är... Ja, det är både på gott och ont det där, tycker jag. Det är ganska mycket mellanmjölk och ganska trist emellanåt.
Ja, jag såg den här Hartman, ingen ont om honom, hade avgjort årets upphämtning här mot Malmö. Intervjun efter det.
Ja.
Bra läge, skott. Det är ju bra. Han bara, fan, du kan vara lite glad. sjukt.
Förbjudet att vara för glad. Men om vi ska hoppa dit då, om det var profiltätt i Tyskland. Du gjorde ett år där 05-06, ditt enda utomlands. Hur mycket skiljer sig hockeylivet där jämfört med Sverige?
Ganska mycket, speciellt förutsättningar. Vi var ett bottenlag. Vi hade en utomhusarena där halva var ute. Så bottenlag gick ibland inte ens ut och värmde, för det var för kallt. Liksom hade Köln hemma, det var ju liksom, var det minus 15, då sket de att gå ut och värma. Och så, samtidigt på våren var det ju liksom löv på isen och
oh,
det var ju knappt ett omklädningsrum och ingen gym, vilket var skönt, för då hittade man en fin out. Vi hade faktiskt ett växthus, ett gammalt klass som har gjort om. Stod en trött liksom, ja, cykel från andra världskriget där och en bänkpress. Det var det gymmet vi hade. Mitt på parkeringen. Men bara, alltså, det var liksom...
Det är otroligt.
Ja, det var gymmet. Och det var liksom högsta ligan i Tyskland och inte för så jättelänge sedan. Att vi ens...
Nej.
Det var många, det var mycket kanadensare och sånt där. Och de har ju sitt... Det är annorlunda, det är inte så mycket. Det var mycket jaget för laget, om man säger så. Det var viktigare att göra 3 poäng och torska med 5-6 än att vinna med 1-0 och täcka något skott.
Ja, okej. Okay. Och det var nästan underförstått att det var så det fungerade, eller?
Jag vet inte, vi hade... Vår andra mål var den som skötte statistiken som sedan lämnades in till ligan, vilket är helt... sjukt om man tänker på, så när det blev mål så alla liksom, man jublar inte, man bara start och stopp hjärnet till andra målet sen som stod i båsen, vad skulle registrera sin poäng.
Du, jag hade andras
ja,
på den.
Ja, men det var så. Var det vissa som inte var en andras, då kunde de kolla det målet så att de här kanadensarna som bara ja, men lägg in mig det. Men de behövde inte vara på isen, det var hemskt. Så det var, men det ändrade de sen efter några år.
Det är otroligt.
Ja, Martin Lindman var med mig där. Han hade spelat många år, gamla Färjestad, Timrå, snubben. Han hade spelat i 8 år i Tyskland, så han visste exakt hur det var. Så han hjälpte oss lite där. Men, så man fick sin poäng. Liksom. Man kunde bli av med ett mål. Det var ingen konstigt.
Ja. Var det så?
Ja, det var galet.
Det är helt otroligt.
Ja, men 5 poäng, 6 poäng till för en spelare. Det kunde betyda några euros till nästa år. Och de lever ju liksom, det är deras... De har ingenstans att komma hem till på det sätt som vi har.
Nej.
Och komma hem till, de kan ju inte spela AHL om de är gamla kanske. Liksom. Det är liksom, de krigar. Det är för livet där för dem. Så det, jag tyckte inte om den mentaliteten och den. Jag är med så här, ett grinderlag. För mig... passade inte, men det var jävligt roligt. Det var en bra upplevelse för... Alltså, kan man fuska till sig en 5-6 poäng så betyder det ganska mycket i lönekuvertet. Det var roligt. Det var jobbigt press på han andra målisen. Dennis Endras, som sen blev OS-målis för Tyskland. Alltså, när alla kommer och tjafsa, vet, en kanadensare och en svensk och en tysk står och tjafsa vem som har fått den där poängen. Jävla liv.
Ta 7 minuter innan man kan släppa pucken igen. Men det är en kul bild att tänka sig. Men alltså, det var ändå bara 15 år sedan att idag ESL skulle stå en andra målvakt med något blädderblock i båset och liksom anteckna andra ass.
Du fattar den, herregud. Men finns det många som skulle ha några extra assar?
Ja, ah, satan vad det hade trillat in bonus här alltså.
Ja.
Ah. Vi var inne lite på profiler. Då hade ju några riktiga sådana på tränarbänken också. Har det Nilsson, Niklas Wikegård, Lasse Falk för att nämna 3 av dem. Känns som att det kan finnas en och annan vass eller kul sågning som värdrats där.
Ja, det har vi pratat om förut. Han gillade att såga och han sågade det ganska ofta med mig. Men vi hade en jävla fin... Han var duktig på det här med... Han och jag gillar varandra jävligt bra utanför. Men som hockeyspelare kanske han inte alltid älskade mig. Jag kunde få... Han har sagt någon gång... Vi hade några underbara gånger när han liksom... Ja, ni gömmer er som ubåtar där ute. Utom du, Fimpen. Du ligger och flyter som en död jävla planka. Och jag har aldrig liksom förstått om det var bra eller dåligt, men jag tror att det var dåligt.
Nej, det är inte solklart vad han menar.
Jag tänkte att det var sågning, men nu är det senare år så jag börjar vända. Men det gäller när man blir som, fan, det kanske var något bra. Och jag vill inte fråga Hardy om det, för att då kanske jag får reda på att det var en sågning.
Ja, precis. Falken då?
Ja, Lasse Falk, det var så många. Vi hade han i Huddinge, det var den värsta tränare jag någonsin har haft. Och han var nog en bra tränare, men han var ju... Så otroligt jobbigt mot mig. Han hittade några hackkycklingar ofta. Jag fick andra året jag spelade där.
Okay.
Jag kommer ihåg när jag sa åt honom att jag skulle sluta med i Huddinge. Då lade jag av med hockey i en månad.
Mm.
Han liksom bara, vad skönt. Då kommer vi spara på Damaske. Du sitter ändå mest på knäna. Man sa, fan.
Det är
en kapning.
Det är fan. Det är elakt rent av.
Han var ganska elak. Alltså. Eller det var en elak jävel. Alltså. Ja. Det måste jag säga. Ja, det var många som la av under vårat år där. Det var han tvingade oss. Vi hade Ottosson spelade ju ett år i Huddinge och Sam Lindström var ju med. Vi fick ju liksom, han tvingade oss upp, vilket var bra på ett sätt, men vi fick en sån här big pack låda med mat. Han har fått för sig med mat. Det, var, ja. Det här är ingen ljug, det var sjukt. Det var helt full med ris eller pasta och sen köttbit på. Så fick man inte ha någon liksom till. Ingen sås, ingenting.
Nej.
Vi fick ta spelarrådet och fråga om vi fick ha liksom sweet and sour sås. Och till slut fick vi ha det. Och ingen lämnade, han kom upp och kollade i alla lådor.
Han var helvete.
Så vissa fick ju sitta där ute och käka en timme efter träning. För att han bara gick och kollade i matrummet. Du får inte gå ut för köra sätt.
Fan vad sjukt.
Kollade han så här, du har inte käkat upp. Sätt bara. Och då var vi liksom, det var ju 25-åringar i vårt lag.
Ja, ja.
Jonas Rådlund närmare 30. Du ska hämta ungarna bara, du käkar upp.
Du käkar upp din big pack låda med ris.
Ja, men det var allt, och det var alltid samma. Cykling och ris, eller så var det kött och några pasta. Det var utan sås.
Det låter ju sådär.
Det sjuka är att det kittar ihop lagen ofta när man har en sån där tränare man inte gillar i laget.
Ja, jag fattar. Vikegård då? Det känns som att där kan det kommit en och annan kul grej. Jag vet att han hade väl någon om Joaquin Gage någon gång, va?
Ja, det var visst. När han sa att vi ska vara på kuk längs avstånd. Och då menar jag inte Joaquin Gage. Det var rätt välhängd. Hur han nu kunde veta det är frågan.
Det är lite, alltså det är lite barnsligt det där, men det är också jävligt kul. Alltså det går inte att komma ifrån att det där är roligt sagt.
Ja, det är faktiskt jävligt kul. Han var verkligen snäll, det tror man inte. Men det var ju mycket liksom tomteblås, att det var så här, det brinner till och sen så lugnar han ner sig. Han, jag vet inte hur många han slagit sönder tv-apparater. Jag hade en gång...
Vad sa du? Han slog sönder mycket grejer?
Ja, han slog sönder en tv och han kastade lite grejer. Och det tråkigaste han gjort var faktiskt att Andreas Holmqvist hade ju fixat en glassmaskin till omklädningsrummet.
Okay.
Från SIA-glass eller någonting. Så vi fick in den.
Mm.
Men det var bara problemet var att Ante själv och Linka och några till käkade för mycket glass för träningen, så den slängde han ut. Fan, vi bara har det 2 veckor. Alltid fylld med glass. Det var god glass också. Man satt ju på träningen så
underbart i kort.
Och då blev det så här, då gick ju liksom topplocket på honom. Så då tog han bort tvn i samlingsrummet, glassmaskinen. Det var bra, då fick man gå ner och gymma istället.
Ja, det är bra. Bytte glass mot gym, tråkigt men kanske bra.
Ja, kanske bra. Ja. På vissa.
Men på tal om stjärnor, profiler och sådär. Det måste varit hemskt att som du då vara brunkare under lockout-säsongen 04-05.
Det var ju jävligt tuffa. Man ställer sig ofta mot top-linesen, om man säger.
Ja, exakt.
I de andra lagen. Och det, att möta Marion Hossa, det var ju i Mora. Det var ju, jag sagt det flera gånger, det var nog den bästa jag mött. Och det, alltså så fort man mötte, det var nu, du var ju här vid Viken. Ni ska stänga ner dem. Och det var så, vad fan.
Ja, ja.
Antingen kommer jag ta utvisning, eller så kommer han förnedra mig. Varenda. Så han tog pucken så hällde den tills man slog ner den. Jag fick en sån här, jag vet inte hur jag hamnade, men hamnade mot Mora borta. Det är någon vändning, jag vet inte om det är mitt i ett byte. För jag hamnar på väg fram mot han, sista gubbe. Jag möter han på nästan egen blå lite tidigare, alltså mot röd.
Mm.
Och han kommer en mot mig. Man undrar vad bara backar det, men... Och jag kommer fram, och så vänder om min baklängesåkning och tappar lite skär. Och han lägger en tunnel, och alltså det är så pinsamt. Så jag vänder, när jag vänder mig om, då har han liksom redan gjort mål och firat, satt i båsen nästan. Kort fint byte, var in, rundad, välja och sen ut igen. Minus och en 4-spel-kistid.
Ja, det var... Kanonbyte.
Ja, det var så det kändes. Alltså det var en jävla rolig säsong. Vi åkte ut mot Frölunda där i... Och så fick vi spela i Frölundaborg. Det var en upplevelse.
Just det.
Som var jävligt häftigt. Alltså, det kom in flaskor. Det var helt, det var galna. Det var en galen matchserie.
Ja, verkligen.
Det var jävligt kul. För det är tajt i... Ja, du vet ju, Frölundaborg. Och då var det ståplats på den tiden. På hela det. Alltså, det var ju smockat. Alltså.
Ja, det var ju en kokande gryta där, verkligen.
Där fick man ju träffa och möta många profiler. Vi hade Färjestad borta och den här långa jävla långskånken som ingen visste vem det var då. Kära, man visste ju lite så här. Och jag och Kristoffersson hade liksom... Han var ju galen. han, ni har en uppgift, ni ska sänka han liksom, den långa jävla. Han tror att han kommer från NHL liksom. Han kommer falla.
Vad lätt.
Ja, men vi tänkte på det, det är bara lång jävla som man ska liksom. Så vi åkte och smällde, vi skulle tjuvnipa så hopptackla liksom. Han stod ju bara med klubban rakt ut. Man fick den i facet efter typ en period, så viker man. Ni kan skita i det. Det är ingen idé liksom. Det, alltså det tog mer skada än det gjorde nytta. Man försöker ju hugga han ibland. Så här, slå han i... Men han har ju så jävla lång klubba så han har alltid slått tillbaka. Så man rappar han i vaden. Mm. Drog man järnet därifrån, då hann han ändå dit med sin jävla klubba och rappa av benet på. Det här var fan läskigt.
Men det måste ändå, alltså, när man har spelat så pass mycket i SHL och även en del i Hockeyallsvenskan och så som du har gjort, det måste ändå vara kul att, ja, men, kunna säga eller känna att man har mött typ Chara, Hossa, Alfredsson, Forsberg. Alltså det var ju,
ja.
det var något för CV till den säsongen eller vad man ska säga.
Verkligen, det var ju jävla, ja, det var ju jävla upplevelse. Jag kommer ihåg att man bara fick där, se de som kände typ Foppa. Han hade lite strul med sin fot redan då och sen gick han och vi mötte dem där. Man gick inte på honom, man lät ju han ha pucken för man vågade inte, man vill inte skämma ut sig. Då gjorde han, hade gjort tre pinnar, tror jag, 2+1 och åkte och slog av klubban för de var så jävla dålig. Han var så jävla dålig, tyckte han själv. Man bara jag kommer ihåg att Falken som snackade med honom. Hur lack? Han bara, jag är så jävla dålig. Va? Vilket var...
Ja, det är
ja,
du.
Man bara, okej, tre poäng. Det tar mig en halv säsong gör det, men det är lugnt.
Ja.
Men apropå Foppa, vi hade ju Globen. Det var ju fullsatt alltid när Modo kom, när Foppa kom.
Ja, just det.
Världens drag. Och sen är Foppa sjukt och kommer ut. Vilket var skönt för oss. Men det var liksom inget speciellt. Och så ser man dagen efter när Per Gessle gått ut i typ Aftonbladet. Så här. Det är fan skandal. Här har jag tagit med mig barnen och så går och ser på Foppa. Och sen är inte med.
Det är jävligt kul.
Bra kapning på oss andra spelare som var där. Okej, okay. Ja, det vill inte se oss. Det var god.
Vill se en person. Det är kul att han kallar det skandal. Alltså,
det
så här. I vad består skandalen? Hur var de ni hade att lira med? Ni hade ju Dan Boyle, José Theodore. Var ju några svenska NHL-stjärnor och sådär.
Ja, Mackan och Nilsson, Nisse.
Exakt.
Det var ju klart, det var ju, vi hade ju målvakterna, vi hade ju Theodore och Shaquin Gage. Turco, det är Turco var det, Turco. Ja. Men han åkte hem, han fick bad habits. Man fick inget svar, efter 7-8 matcher försvann han bara. Han bara, bad habits. Okej. Ingen mer med det. Han skötte ju våra uppspel också. Han var ju så jävla på klubban. Så han liksom,
ja, just det.
Han skötte ju uppspelen. Det var galet. Kul att vara med riktiga proffs. De var ju lite, de tog ju lite lättare på det här off-ice, kan man säga. Man har ju José Teo där vi kom hem 4 på natten. Och så bara, men du, vad fan är Teo på värvningen? Nej, det är lugnt. Han har lovat oss att hålla nollan. Och det sjuka att han gjorde det också. Man fick bara lämna dem. De körde sitt eget race.
Fan, det är ändå iskallt. Alltså, ute till 4, skiter i matchvärmningen, men lovar att hålla nollan. Gör det.
Gör det. Och det var, men sen åkte vi i och för sig ändå ut där. Men det var ju en otrolig... De var ju otroliga proffs on ice. Men alltså off ice också. Proffs off ice. Att det var liksom såhär, ja. Bry dig bara om, jag kommer ihåg att de sa till att det var med Viken, att de liksom var tydliga såhär, bry dig om vad vi gör på isen.
Mm.
Bry dig inte om vad vi gör. Och det kändes lite NHL-igt, old school-aktigt, att såhär, jag gör vad jag vill, jag kommer leverera. Men de var alltid där först på cykeln och körde hårt. Och,
precis.
Så det var ingen liksom lall, utan de var här på riktigt. Men de gillade att kika lite i Stockholm också.
Ja. det besöktes ändå en och annan bar. Det hände.
Det får nog krögarna instämma, eller intyg om att det kunde göras.
Vilka var annars jävligast att möta under karriären, tycker du? Är det väntade med Jönssonligan och Davidsson och gänget och Jonsson, Kalle och Andersson? Är det så man resonerar?
Den jobbigaste tyckte jag var han i vad heter det, vi glömmer inte bort hans namn, Jänken i Skellefteå, eller kadensen i Skellefteå.
Ligåren.
Ligåren, ja. Han var ju kanske färgstolt. Han tyckte jag fan var rätt tuff, alltså, man tekar mot han. Och,
ja.
Och liksom, man, du vet, det här jävla kadenska ansiktet som Batman, som är helt fyrkantigt.
Ja, ja, ja.
Så man vet såhär, oh, shit, han har de bara huggit ur sten. Och man försökte tjafsa med han. Då fick en crosscheck och så armen på gav. Liksom. Han tyckte jag var lite så här. Då fick man alltid hålla upp huvudet, för man tänkte att han kan liksom, det kan det smälla.
Ja.
De andra var ju liksom mest bra, liksom Jönsson ligan och så, precis som du sa, Davidsson och dem, och ja, men i början av min karriär när Niklas Andersson och de var bra.
Det är lite kul. Vi hade faktiskt med Ligåren som gäst i podden tidigare. Han levererade, får man säga, riktig jävla profil alltså.
Ja, det kan jag tänka mig.
Det är kul om det dykt upp någon mer sån i svensk hockey, men det känns inte supernära.
Nej, det är Dicken kanske som kommer tillbaks nu och kan leverera lite one-liners
och nya Ligåren. du spelade ju mestadels i SHL-fimpen, men det blev även 5 olika klubbar i Hockeyallsvenskan. Var hade du som roligast då?
Jag gillade Tingsryd, för det var ju 4000 i stan, det fanns ingenting att göra. Man blev tvungen liksom bara hänga och hitta på grejer. Och vi hade någon sån här Vesa Salo, gammal legend, spelade HV. Han och Dan HB som tränare, det är bara, man gick ut i paus och de två drog ut, han med grillorna på, HB tog varsin cig liksom, och sen kom in och satte sig igen, snackade lite. Jag satt bredvid han också, cigaretter, jag bara, nej, de var ute och rökte liksom. Det var någon så här dåliga förutsättningar, vilket gör att man kittar sig ihop som ett lag. Man, samma där som i Tyskland, man inte hade liksom någonting att göra. Så det är inte ganska bra för mig där. Sen, men det absolut roligaste var Oskarshamn, för det är en galen stad att spela hockey. Och vi var ju allsvenska, vi gick till kvalserien, vi var bra. Mm. Jag fick vara lite stjärna där, om man säger. Så det, ja, det var ju otroligt kul att spela där. När det begav sig, så det var, jag spelade med Robert Olsson där, tränaren i Skellefteå. Så vi hade någon kille som hette Matte Heikele. Jag kommer ihåg, han var rätt taggad snubbe. Han var också rätt glad i borsten. Okay. Och så skulle han förklara för mig och John Nord, en Stockholmskille, Björn Nords bror.
Ja.
Och Robert Olsson, vi skulle börja powerplay, så skulle han klara lite, så ritade han upp någon sån här system där. Så Robban skulle vara bakom mål, och så Robert Olsson som var ner, så frågade han bara, Robert, är du med, vad gör du här? Han bara, jag bara lobbar över pucken över mål och bara ryggen in. Han skämtade ju, och när Matti bara tar den där jävla tavlan och slänger hela jävla rum, helt galen. Han har liksom lagt ner sitt liv i den här jävla varianten som vi skulle göra i powerplay. Och Robban Olsson bara sitter och ska lobba den över rum. Magiskt. Det kommer vi alla ihåg där, för med Robban och han rycker bara på axlarna.
Ja, ja, det kan jag tänka. Kan jag tänka mig.
Nej, det var skönt.
Jag fick resonera det förra veckan kring att det hade varit jävligt kul att se Robban Olsson i ett sånt där klassiskt presskonferensbråk. Du vet, som det varit mellan Roger och Bert och sådär. I och med att Robban är så lugn.
Och han är lite syrlig, han kan se lite underfundiga grejer. Att han är ju duktig på det
ja,
där.
Ja, men exakt.
Jag tror var det mot Frölunda för 2-3 år sedan han körde den här. Och jag tycker att de får med sig mycket utvisningar. Nej. När han bara får ingenstans när de intervjuar honom. Bara på en annan fråga. Ja, men han är magisk. Jag har känt att jag var liten. Och vi har spelat i Haninge ihop.
Ja.
Jävla rolig prick.
Blir det något knegande inom rörbranschen för dig, eller är det bara YouTube och poddar som gäller?
Ja, jag jobbar en dag i veckan, 20% ungefär. Jag kan ingen röreri, men jag kör lite som en apa, jag trycker på knappar på datorn där.
Ah, okay.
Jag kör lite fakturor och lite löner och
jaha,
det jag kan. Mest för att det är ett familjeföretag som har funnits i 40 år,
ah,
farsan startade, så jag vill vara där. Och jag tycker det är ganska kul, men nu har det blivit mer och mer sån här med resan som vi gör och allting.
Just det.
Så det blir lite mindre där, men det är skönt att ha något att gå.
Din farsa har en ska man säga välkänd rörfirma,
ja,
helt enkelt.
Det är
det som var bakgrunden till min fråga.
Precis.
Ja, exakt.
Ja, visst. Ja, men de gnuggar på. Så att jag började mitt jobb där jag sa till farsan att så här, Kalle kommer nog hela av, så han sa, vi kan inte, så här, du är för skadad, vi kan inte köra längre. Och jag bara, okej, okay. Så ringde jag farsan, typ, så här, fan, jag lägger nog av nu, för jag kan inte köra mer. Och då liksom, jag mässade det, tror jag. Och då fick jag bara, så här, det börjar 7 på måndag. Det här var ju typ en torsdag, man bara, va? Vi börjar 7 på måndag, så det var bara inställa sig där. Det var ingen klapp på axeln där, det var bara rakt in i...
På med ett annat slags blåställ.
Ja, exakt.
Det känns som att smeknamnet Fimpen gör sig ganska bra inom den yrkesbanan också, måste jag säga.
Till lite såhär, byggmentaliteten är lite lik hockeyn. Ja. Bara att hockeyn kanske håller på att ändras snabbare än byggbranschen, faktiskt. Kan jag känna.
Det kan vara så.
Ja, byggbranschen är en bra bit efter hockey till och med. Om man tycker att hockey får mycket skit, att det är lite match, och så är fan byggbranschen är.
Ah.
Så det var ganska lätt från dåtiden för 15 år sedan att gå rakt in i byggbranschen. Var inga problem i tugget så.
Nej, precis. Ska vi var inne på Fimpe där. Ska vi ta det också, hur det blev just Fimpen?
Ja, min mormor var då storrökare. Rökte, jag tror på honom, sa att hon rökte 3 paket om dagen, vilket låter helt jävla... Okej, fan bara...
Ja, det är
ju... Ja, det är ju galet alltså.
Det är ju fan över 2 limpor i veckan eller något i den stilen.
Jag kommer inte ihåg att jag såg henne utan en cigg liksom. Vi låg och sov över och sen låg hon och rökte i sängen liksom. Och så, det var ingen på aska. Om man vaknade på morgonen, låg hon och rökte liksom.
Det är något så jävla underbart med det. Jag kan inte precisera vad det är för, men det har någonting.
På den tiden, vet du, 80-talet, man kom hem till mormor och bara öppnade dörren och bara bolmade ut rök, och man andades in det som ingenting liksom. Så skönt. Då fimpade hon alltid. Eftersom hon rökte så mycket, fimpade hon alltid en stor jävla gul hink. En sån här 5-10 liter, så fan det. Och sen när farsan någon gång skulle på stan, jag var liten, det var ju innan jag visste, då var ju jag bebis.
Ja.
Då hade han bara tömt ut, sköljt ur den där lite, och sen slängt ner mig i den och så tagit med mig när jag gick på stan. För att det var så här bra, det var perfekt att ha mig in där. Få mig kläder och sen in den där. Och då träffade vi mormor och då sa hon att fan, det där är min Fimping. Och då blev jag, ja, det här är Fimpen. Så det var ganska,
just
så det finns en liten bra story runt det. Så det var kul på den tiden, det var säkerhet. Man åkte med morsan och farsan och liksom slängde bara in den i baksätet. Det var ju knappt om bälten. Ja, det var, nej. Det har också gått framåt.
Ja, precis. Du måste ha åkt på mycket så här, vad kallar man det? Passiv rökning på den tiden, känns det ju som.
Jag har aldrig kommit bli rökare. Jag har fått in ett livstidsrök redan. Så man är ju ständigt nick och kick. Alltså. Man går runt i ett rus och ringer runt. Alltså. Ja, kom och farsen, man fick bara in i duschen när man kom hem från mormor. Och så in alla kläder upp och typ bara elda upp. Men jag gillade det.
40 år senare, fortfarande nick och kick.
Ja, man gillade det då, så upp till mormor. Man tänkte inte på att käk och allting måste ju smaka till rök.
Ja.
Stod ett, så här, man har en klassisk bild av att de står och lagar käk och så sig i mungipan. Alltså man tänker att det kan komma lite aska och skit i pyttepannan. Det är det som är, därför man aldrig får till det längre.
Precis.
Och sen vädra ur inte ens att tänka på. Om man står och hostar, då är det så här bara dunkande i ryggen. Bara. Good old days alltså.
Ja, herre jävlar. Mycket var bättre förr, till exempel pyttepannan.
Och den passiva rökningen, det var ordentligt. Det var ingen jävla halvmesyr.
Nej, precis. Fimpen, hur är du som hockeyfarsa förutom att du röker vid fläkten?
Nej, men det var lite hetsig när jag slutade. Jag såg inte så mycket av Williams matcher när jag spelade, för vi hade ju ofta matcher. När jag åkte på kuppen fick man ju följa det på stats på datorn och så här. Så jag var inte så involverad i hockeyn med honom då, eller involverad kan man, när man kunde, men när jag slutade sen så försökte jag kolla nästan alla matcher, vilket jag tycker är kul. Hade jag någon match, kommer jag ihåg, på Myren som det heter, där Djurgårds ungdomartränare. Man sitter där på läktaren som en galen hockey och kollar, och jag satt upp i fiket och kollade. De tittar upp och de tyckte att han ser lite seg ut. Jag gör något tecken till att de känner, kom igen, åk skridskor typ. Och det, som jag hatar alla andra föräldrar gör. Men jag gjorde det ett par gånger. Så här. Och han bara, fan, han fattar inte. Och sen matchen är slut. Och han bara, så kommer en snubbe in med full utrustning in i fiket. Och han är bara 12-13 år. Och bara så här, fan, vad har hänt? Har det hänt någonting? För de går ju ner och duschar. Han bara, vi gör ett tecken en gång till mig. Så får du aldrig mer kolla. För hela jävla fiket. Och jag bara... Spelare och alla såg liksom på han. Alltså jag skämdes ihjäl. Sen dess har jag faktiskt aldrig... Jag försöker bara liksom Ja, det var någon så här ögonöppnare. Vad fan håller jag på med? Sitter liksom och viftar till ungarna här på,
ja,
att de ska åka skridskor. Vad fan. Så, det, så efter det gjorde mig faktiskt bättre. Så nu jag tycker att jag håller mig ganska, ganska lugn. Och vi försöker inte snacka så jävla mycket hockey. Men jag, det är klart, jag följer ju. Det var ju tuffa 10 matcher i Sharks när man var mitt i nätten här. Liksom upp 4 och kolla matcher. Och sen vad har jag en tvååring som vaknar precis när matchen är slut. Så man får ju, det var korta nätter. Eller långa nätter.
Ja. Det, ja, 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 precis. Lite sömn i alla fall.
Ja.
Men kan du inte berätta lite om hur det varit för dig att följa William, spela först med Djurgården, sen draftas, sen NHL-debutera och allt det här?
Ja, det har varit en galen säsong och det är ingenting vi trodde när han åkte över. Och det har varit mycket med draften, det har varit stressigt mest för han tror jag, det här med draft och sen åka över, signing och det skulle olika camp och sen hem och sen till camp, vad ska jag spela, spela Djurgården.
Mm.
Så mest för honom, för oss har det bara varit så här, vi har nog kunnat njuta lite mer än honom och tyckte det var kul och,
ja,
och så här, det kan man vara stolt och tyckte det var skithäftigt. Ändå någonstans försöker hålla han lite på jorden, för det, de är ju trots allt bara då jag är 18, nu är jag 19, men att man visste, jag hade ju på känna att det kanske blir 9 matcher att komma hem och en karriär går, det har jag lite fördel man har lirat, att jag vet att karriären går upp och ner under säsong och det är, ibland är det tungt, ibland är det, går det skitbra, så jag hade mer fokus på det, att så här, vara beredd på liksom och tänk på det här och så, men som en följare, som förälder har det varit helt underbart och på se matcher, och precis som det var när han spelade i Djurgården första gången när jag lagat upp och se liksom med publik och alltså, med tanke på att jag har lirat där.
Det måste ju varit jävligt stort.
Ja, det var galet. Första hemmamatchen var ju Janka Minnas dag också när jag var hemma. Jag tror att det var mot Frölunda. Det var en sjuk, det var nästan sjukare känsla än NHL. Att någonstans här, nu spelar du i mitt lag som jag lirar i.
Ja.
NHL följde mig från TN. Det kändes som att det var en film. Men det här när jag var där, det var ju...
Ja.
Det har varit en häftig resa. Det får han känna att han lever. Nu blir det... tuffa tag.
Verkligen. Men hur är det för dig att se honom spela från tv eller läktaren, alltså som farsa? Sitter du bara och har koll på honom eller håller du på laget? Alltså hur förhåller du dig till att han är på isen, om man säger så?
Han är redan bättre än vad jag var, så jag kan, det finns ingen jag kan påverka. Så nu försöker jag bara njuta.
Ja, jag förstår. Du var inne på det att han är ju ganska bra. Det kan ju bli så att William framöver tjänar mer på ett år än du förmodligen gjorde under hela din karriär. Hur känner du inför det?
Ja, det blir tufft att ta in. Det får ju självbilden på sig lite. Det kan vara kul. Jag kommer aldrig fråga. Eller fråga, det är ju omöjligt nu. Men NHL matas ju ut. Men ja, det är ju kul för han. Jag vet ju vilket slit alla de här grabbarna som har gjort det där.
Ja.
Jag är mest glad att om han nu tar en plats någon gång, att man får åka över dit och kolla. Kalifornien känns ju rätt härligt att åka till, så det
känns helt okej.
Ja, det känns kul. Jag har sagt åt att du får faktiskt bjuda på om du tar en plats någon gång där och spelar, då får du bjuda på matchbiljetter och flyg.
Ja.
Och det är så att han ska göra om man tar det. Men nej, det kommer kännas konstigt att man har barn som är så ung som det kanske känner. Jag får väl helt enkelt steppa upp YouTuben.
Ja, men precis. Men, ja. Djurgårdens säsong och situation då, lite kort. Vad fan säger du?
Vad säger man? Jag var inne på det tidigare. Det känns som att det är totalt haveri i den mentala biten. Jag tror att det låser sig deluxe. Och jag tror det kan nog kännas... Alltså, nu är det nästan avhängigt. När det väl... teoretiskt omöjligt, då kommer vi nog se att det lossnar lite på dem. Det brukar vara så på de lagen. Jag tror man får nog ställa in sig på att göra 4 bra matcher i kvalet. Alltså det är det de behöver göra. Och där har många som hejer på ögonbrynen med Dicken. Men det kanske är det är väl en sån grej som kan hjälpa till att ta fokus från. Han kommer ta på sig mycket fokus och de andra kanske får fram. Men det finns kvalitet i laget, men de har liksom inte... De kommer inte efter. De har lite fel satsning i början. Och lagbygget är väl inget... Det är lätt nu med facit i hand att säga att lagbygget har inte funkat. Och de har inte varit tydliga hur de ska spela. Så där ligger det ju...
Bevisligen är det ju mycket som har gått fel. Allt från Barry Smith till att några nordamerikaner har fått gå och så vidare.
Ja, och det är väl egentligen... Det ska väl gå högre än Jocke. Nu fick Jocke gå. Han är mycket bra för Djurgården också, men nu var det väl tid. Men det finns ju en styrelse där uppe som kanske behöver kolla sig själva i spegeln också om man ska vara så. Faktiskt, det är... De har suttit, många där har ju suttit sedan jag spelade. Och jag menar, om vi ska vara helt ärliga, våran självbild, vi kanske behöver ta ett steg tillbaka i Djurgården som djurgårdare och känna att det här mot 17 och mästarna, absolut det är vi, men det var 20 år sedan vi vann.
Ja.
Vi är inte i framkant i svensk hockey längre. Vi är inte de vi vill vara. Vi vill ju vara, det ska vi vilja, men vi måste kanske se oss själva i spegeln och inte vara den här leva på att vi har vunnit så jävla mycket på 50-talet, 80-talet. Utan vi måste börja om och göra liksom en renovering. Och då kanske det är ett par huvuden som måste rullas efter säsongen.
Du nämnde Dick Axelsson där, att han ju kommer tillbaka till Djurgården. Jag såg att du påtalade att du ju faktiskt har högre poängsnitt än honom i Division 4 den här säsongen.
Ja, det var skönt.
Vad sysslar KG Stoppel med? Ditt 7,0 versus 4,8 för Dick i poäng per match. Alltså, borde inte Eklund vara den som kommer in egentligen?
Ja, man tycker det. Jag vet inte hur de scoutar det här jävla laget. Det har jag till problem. Det roliga var också att den matchen så var ju, vi var ju med 27 någonting. Ja. Och Dicken gjorde väl typ poäng på två perioder i samma match som jag lirade. Men sen så blev han utvisad i på andra och då pallade inte han och drog han bara hem. Så domaren bara, vad fan, någon måste vara utvisad. Ja, Dicken har dragit. Så han gjorde bara två perioder.
Okej, du gjorde ändå tre.
Ja. Det var det som var skönt, så jag kunde slå honom. Och därför vill jag aldrig... De är på mig att jag ska göra en match till, men jag vill inte göra det. Jag vill inte förstöra det fina snittet. Jag vill alltid kunna säga att jag har bättre snitt än Dicken.
Ja, det låter klokt. Det ser inte dåligt ut.
Nej.
7,0 i poäng per match. Ja.
Fina siffror.
Slutligen då, Fimpen. Jag förstår ju vad du hoppas på. Men tror du att Djurgården klarar sig kvar?
Jag känner så här, jag tror att det blir kval. Det tror de flesta. Men jag tror att de kan klara sig kvar om de får Timrå. Även om Timrå gör ju svinbra just nu. Så jag tänker att i bästa av 7, ja, jag tror det. Och det kan jag göra lite mer att jag vill det. Men jag tror att de klarar sig kvar.
Tror du Dicken kan vara tungan på vågen för att man löser det?
Kanske inte just bara spelmässigt, men just i omklädningsrum och runt om, och att han tar med hans mentalitet och att han kan dra ner fart på spelet och han kan bara ta mycket press på sig och media. Och jag tror han kommer hjälpa laget mer än han tror på det sättet än på isen.
Fimpen Eklund, stort tack för att du tog dig tid och lycka till med allt du öser på med här under säsongen.
Ja, tack så mycket. Tack för att du var med. Det var skönt. Det var skönt. Jag tänkte det var skönt att slippa finket, tänkte jag säga. Men så kom jag på mig själv att det var taskigt sagt.
Kan vara så att vi måste ha med det.
Ja, det får ju gärna med.
Det 60:e avsnittet av Avsläppsargen har nått sin slutstation. Men det är ju så att vi har öst på som vanligt och släppt poddar även under jul och nyår. Så om ni glömt bort oss de senaste veckorna så finns det en del att lyssna i kapp. Så gör det för tusan om ni slarvat med Släppsargen-lyssningen. Missa inte heller att följa oss på sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook. Och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Man ska givetvis även prenumerera på podden. Glöm inte det. Vi är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det fantastiskt tills dess.
Tjena, tjena!
Hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.